440 kan ju översättas till 44,0 sekunder, en världstid inom friidrottens 400 meter. Och fortfarande har ingen europeisk löpare nått ner till det. Och vi kan väl här då med följande notiser från er lyssnare känna av hur långt 44 sekunder är, eller om ni så vill 440 tiondelar. Låt oss starta en klocka. 440 nollor höll de båda toppmålvakterna Iker Casillas och Edwin van der Sar under sina fotbollskarriärer. Bara italienaren Buffon har fler. Veckans Vasaloppet ger oss 440 meter, så långt var upploppet vid målgången i Mora, fram till att det ändrades för några år sedan, nu 100 meter kortare. Vi närmar oss allsvensk fotbollspremiär 2024. IFK Norrköping möter där Malmö FF. Det är de två lag i historien som inlett en guldsäsong med tabellraden 4-4-0. Fyra segrar, fyra oavgjorda och noll förluster. 440 Magnum, så hette motorn i Chrysler-koncernens toppbilar när hästkraftskampen var som störst i NASCAR-serien i USA i slutet av 60-talet. Och Volvo 440 hette bilen som rallycross-legendaren Per-Inge P. Valfridsson körde en gång i tiden. Nu full gas, Sporthuset, avsnitt 440. En meny här då. Jens Fjällström flyger in med fotbollsfunderingar till det här avsnittet från Champions League om en stund. Vi kopplar upp hockeyexpert Sanny Lindström från Karlstad, Lasse Granqvist på ingång här bredvid mig lite senare, och i starten också upplagt för rejäl svensk medaljsummering från det pågående mästerskapet i Nove Mesto, alltså skidskytte-VM. Men tyst på den fronten, nästan helt tyst. Sverige har efter 7 av 12 lopp bara en medalj från den inledande mixstafetten. Nu kommer det i och för sig stafetter här avslutande helgen, men systrarna Öberg, Sebastian Samuelsson och kompani inte i närheten av det de gjorde förra året då det blev ett rekordmedalj-VM. Sim-VM långbana, där är det ju framförallt väntan fortfarande på Sara Sjöströms distanser, 50 fritt och 50 fjäril. Finalerna kommer nu den avslutande helgen, men redan en svensk medalj, Louise Hansson på Saras gamla OS-gulddistans 100 fjäril förresten, hon tog brons där i VM i Qatar. Friidrott, hockey med mera om en stund, men nu Lasse som alltså är på väg hit ihop med Jens på resande fot från Köpenhamn till Stockholm efter att ni varit på Parken och på TV4 kommenterat inledningen utav Champions League-slutspelet.
En tisdagkväll i Köpenhamn, du har helt rätt Tommy, Jens och undertecknad hade förmånen att få uppleva FC Köpenhamns största match på bra länge på den europeiska scenen när Manchester City, de regerande Champions League-mästarna, kom på besök till Parken. Det blev 3-1 till slut till City. När jag säger klassskillnad, Jens, du som är fotbollskunnig, håller du med?
Jo, Manchester City 10 raka segrar i liga, cup och de sammanhangen säger ju lite grann om deras form. Kvaliteten vet vi sedan tidigare. FCK har ju överraskat enormt under hösten och verkligen på, jag skulle vilja säga, man brukar prata om egen kraft, så det är det ju alltid, men med egen idé klarat av att spela sig genom ett gruppspel i Champions League 2024, 2023, 2024. Alltså de matchar Bayern München i dubbla matcher, vilket är otroligt starkt för att vara ett nordiskt motstånd. Tänk er, skillnaden mellan Allsvenskan och Superligan. Vi tycker inte den är så stor. Ta sen skillnaden mellan Superligan i Danmark och Champions League, så förstår vi liksom gapet. Vi har sett när Häcken försöker kvala sig in i Champions League. Vi har sett Malmö FF i Champions League. Hur svårt de har att bara göra ett mål. Hur svårt de har att få en poäng eller en seger har ju nästan till varit omöjligt. FCK har lyckats med det. Så jag tycker en och annan klubb ska snegla över dit lite och se vad är det de har gjort. För även om de såg och var utspelade stora delar av matchen mot Manchester City, så är det någonting som de har gjort bra, väldigt bra.
Det var ju Alla hjärtans dag igår, onsdag, den här podden kom ju torsdag, och strax ska Jens berätta om det meddelandet du skickade till mig och Tommy med ett stort rött hjärta där du skrev: jag är kär. Men innan du gör det, ja, så måste jag få chippa in en grej från världsfotbollen.
Laget förlorade 2 gånger under gruppspelet och sparkade sin förbundskapten under turneringen. Trots det är Elfenbenskusten afrikanska mästare i fotboll. Och det här är 3:e titeln för Elfenbenskusten.
Tornadon utav grejer som hände runt Elfenbenskustens landslag, som ju höll på att missa och gå vidare
i torska 4-0 i gruppspelet.
Ja, och de förlorade mot Ekvatorial Guinea. Och det blev sånt liv i nationen, och det var inga trevligheter. Att förbundskaptenen kände jag måste avgå för att lugna upprördheten. Men det som händer, det är att alla resultat går Elfenbenskustens väg, så de går vidare utav de sista treorna som avancerade vidare.
Snacka om andra chansen.
Ja, det var tre. Fjärde. Så gick de ändå vidare och de hankar sig fram. Förbundskaptenen hade mycket riktigt avgått. De vände finalen. Den som avgör, det är också en historia, det är Sebastian Allé som ju kom från Ajax till Borussia Dortmund. Just. Till stickelcancer. Rehabilitering från den. Han kom tillbaka och är ju friskförklarad från det. Härligt. Här var han ju skadad i inledningen av turneringen av andra skäl. Men spelar finalen och gör ett härligt mål till 2-1 i 82 minuter. Ni kan tänka er själva på hemmaplan i Elfenbenskusten. De var utslagna, de var borta och så vänder allt ihop på slutet och de vinner. Och efter matchen så säger han så här: vi spelar för coachen. Och då visar det sig att han hade ju fortsatt coacha lag och haft kontakt med spelare och annat, men via telefon hemifrån, för han vågar inte visa sig runt. Det är en otrolig historia alltså.
Wadingra, le crochet dévastateur, le centre d'Adingra, ça termine le fond, c'est un but contre son camp, mais sous la pression de Sébastien Allaire, la Côte d'Ivoire à l'entame du Money Time, qui reprend l'avantage et qui passe devant le Nigeria.
Sporthuset sponsras av Telavox, all er företagstelefoni på ett och samma ställe. Jag skulle vilja säga att Telavox är pionjärer. De började med digitala tjänster långt innan digitaliseringen ens blev en trend. Och vi såg ju, Lasse, Manchester City igår, och jag tänker under den spanska ledningen hur de har utvecklat sitt spel och hur de har influerat många andra lag. Det kan vara allt från, man pratar om inverterad ytterback, det vill säga en ytterback som blir en central mittfältare i anfallsspelet. Det kan vara en mittback som flyter upp på mittfältet, blir en extra spelare i anfallsspelet. På så vis tycker jag Manchester City under sin spanska ledning är pionjärer, på samma sätt som jag tycker att Telavox är det inom sitt område. Gå in på telavox.com och läs mer om hur företagstelefoni kan bli problemfri och helt utan krångel. Tack, Telavox.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fjällströms fotboll.
Jag är kär, och så kom ett stort rött hjärta. Och då blev både Tom och jag ganska glada i och för sig. Men det visade sig ju att det var ju din, får jag säga, australiensiska kompis. Det kanske är att ta i. Men vi vet ju att du är fortfarande assisterande förbundskapten i Australien bakom Tony Gustafsson. Och det är en australiensare som tränar Londonlaget i norra London, i Tottenham. I form av Ange, och så, jag har så svårt med namnen faktiskt. Det är
Postecoglou.
Jag förstod att du skulle...
Så, det är inte så krångligt.
Du skulle... Nej, när du har träffat honom och insett att sa du, för då efter träffen med honom så kom det här meddelandet. Och då undrar man ju, sa du det till honom?
Nej, jag gjorde inte
alltså,
det.
Varför var du där och träffade honom? Om vi börjar den änden, vad gjorde du där?
Alltså jag och Tony var över i England för tydligen är australiensiska fotbollsspelare på damsidan, Women's Super League, så är Australien det land som har försett Women's Super League med flest spelare förutom engelska spelare. Vi har 12 spelare där och försöker regelbundet besöka dem och hälsa på dem. Och då var det så väl så att vi besökte Tottenham för att titta på deras damsida och hälsa på Charlie, en av våra spelare som är där. Och kunde kombinera det med att träffa Ange Postecoglou. Och jag har ju tidigare under sporthuset hösten haft några klipp med Postecoglou som jag förhoppningsvis har gjort att en och annan ytterligare har upptäckt vem Postecoglou är. En väldigt varm personlighet, men med integritet så det bara visslar om det. Men det häftiga med Postecoglou är att han når över gränserna. Han når över gränserna, så jag tror till och med att Arsenal-supportrar kan säga fan, men jag gillar inte Tottenham speciellt mycket, men jag gillar Postecoglou. Mm. Han är den typen av människa. Han är en tränare, en människa som pratar väldigt mycket från hjärtat och till hjärtan, om man uttrycker det så, på alla hjärtans dag.
Ja.
Och det här gör han på ett sånt otroligt karismatiskt och häftigt sätt att han berör. Han pratar väldigt mycket om att man kan ha världens bästa spelidé. Men om inte jag får spelarna att tro och vara beredd att göra vad som helst för att genomföra det och genomföra det tillsammans, då är det ingenting värd. Mm. Så han måste liksom tala till spelarna och få dem att verkligen vilja det hela. Och då kan inte jag hålla mig. Då ställer jag frågan: hur bär du det åt? För jag säger det, i en värld när det är väldigt mycket taktik i fotbollen idag. Det är siffror och data som kommer in som man tittar allt mer på. Och gör den första att säga att man ska använda sig av det.
Så kommer in en tjomme här och börjar prata om människan.
Exakt. Och, så jag säger liksom, i en värld där det blir mycket taktik med mycket siffror och data, så upplever jag att du talar väldigt mycket till hjärtat istället. Vad är din tanke bakom det hela? Och det är då han säger liksom att det gäller att få spelarna att connecta med varandra. Det gäller att få dem att göra vad som helst. Och då frågar jag, men hur bär du åt? Vad använder du för teknik? Och han säger, hey mate, I tell stories. Säger han.
Okej.
Han berättar historier. Och då tänker man, då blir man ju genast nyfiken på hur går det till? Och vad är det för typ?
Är det roliga historier? Eller vad är det?
Exakt. Men han liksom kopplar an den fotbollsmässiga delen med någonting vid sidan om som vi alla förstår. Bara som ett exempel, han sa någonting i stil med Manchester City är antagligen det bästa laget med sitt bollinnehav och sitt sätt att spela ut från målvakten, possession och det hela. Det är svårt att mäta sig med det. Mm. Det är svårt att bli bättre än dem på den delen. Liverpool är antagligen det lag som det bäst pressande laget i Premier League. Det är svårt att bli bättre än Liverpool på deras egen spetsegenskap. Men vi vill bli bra på båda delarna. Det är ingen som har gjort det. Mm. Och då kommer många säga att det är omöjligt. Mm. Det går inte. Då säger liksom att det var omöjligt att bestiga Mount Everest. Men idag är det ungefär som att gå till åka Paris i hjulet. Det är inte konstigare än så. Det är mer min asfalterad väg dit upp. Med andra ord, det som en gång var helt omöjligt att göra är nu klart möjligt att göra.
So let them walk out with you tonight. That when the opposition are looking across at you, they're not just looking at you. They're looking at what made you. They're looking at the people who made you. I want them talking about us. You wouldn't be sitting here today unless there was a person in your life who just gave you the most enormous love and belief that, you know what, I don't give a fuck what happens to me, what people say about me, what challenges I have, I'm gonna fucking make it. All right, enjoy your lunch.
Han berör när han talar alltså, för han sa det. Jag var ute på träningen och kollade på deras träning. Spelarna kommer ut till träningen, Kulusevski inklusive. Så jag och Tony, det var två andra tränare som var där och följde den träningen också. Alla spelare kommer fram och skakar hand. Alla. De är 30 stycken, närmare 30 stycken. Alla gick förbi och gjorde det. Fråga honom liksom, sa ni till det? Så var spelarna tillsagda att hälsa?
Ja.
Nej.
Ja, ändå.
Då kommer historieberättaren fram.
Om inte vi respekterar er, då kommer vi mest troligt inte respektera vår motståndare heller. Och då kommer vi inte vara tillräckligt noggranna i det vi gör. Och du vet aldrig var det finns en person som kan bli viktig för dig. Det kan vara läkare som står där som du kommer att vara i behov av. Det kommer att vara någonting annat eller så. Så respektera alla människor. Men du hör ju hur många sådana här delar.
Tänkvärt.
Men det är så oerhört intressant att se hur kan man liksom ta det bästa från de här världarna och förstå hur man kan använda det. Där, du förstår att jag är kär.
Ja, där kom det. Passus bara, Hugo Larsson gick ju från Malmö FF till Eintracht Frankfurt för en hög med stålar. Och Lukas Bergvall, samma dag han fyllde 18 år, skrev han kontrakt med Ange Postecoglou i Tottenham. Och valde ju Tottenham före Barcelona. Tänk att bara ha den möjligheten att välja mellan Tottenham Hotspur i London och Barcelona i Katalonien. Ja, kommer det att fungera, Lukas Bergvall och Ange i Tottenham?
Han gillar ju Kulusevski och Kulusevski har ju en enorm individuell skicklighet och där kan man ju säga att Lukas Bergvall har ju också en enorm individuell skicklighet. Men jag misstänker att slå sig in i en Spurs startelva kommer att bli väldigt svårt. Om det kanske inte kan bli aktuellt till och med en utlåning till annan klubb för att få den speltid som Lukas Bergvall behöver. Men att han får vara en tid i Tottenham i varje fall, försöka akklimatisera sig och se om steget är för stort eller om det går. Ernst kommer definitivt vara en som uppmuntrar en ung spelare. Så Bergvall kommer till en spännande miljö.
Jens, vår Champions League-tur är ju inte över. Vi ser fram emot match mellan Paris Saint-Germain och Real Sociedad, också åttondelsfinal, och den spelas ju kvällen före denna podds utgivning. Vi hade en kylig men trevlig föreställning i Köpenhamn. Tack så mycket för din medverkan i det här avsnittet, även om det blev en liten kortare variant.
Tack själv, och samtidigt skulle jag vilja rekommendera alla att hoppa in och lyssna på vårat måndagsavsnitt där vi kärleksbombar olika typer av idrottare och sammanhang, och i det här fallet Micke Ljungberg, brottaren, fenomenale brottaren som tyvärr tog sitt liv, och det är ett känslomässigt avsnitt i 15 minuter där du berättar väldigt varmt och fint om Micke Ljungberg, och det
Radiosporten klipp där också. Väl värt, tipset är här med mottaget, ja. Att lyssna på det, och framförallt fortsätt lyssna på den här podden trots att du, Jens, nu säger
hej då.
Det är 5 sekunder kvar av matchen nu, och Micke Ljungberg är dödstrött, men han har guldet i sin hand. Det är 1 sekund, guldet är klart där. Och Micke Ljungberg är så glad, han vet inte vad han ska ta vägen. Kunde han flyga skulle han göra det, men han är kvar på mattan. Och nu går han in och så kommer han väl att kasta Leo Müller. Nej, han hoppar upp i famnen på honom. Müller får 105 kilo Ljungberg rätt över rebena. Men han står nog gärna ut med det. Men Sverige har tagit sitt 4:e guld.
Besök i sporthuset.
Ja, men välkommen tillbaka till lugnet då, Lasse, efter dina strapatser här ihop med Jens. Nu har du tagit dig till mina lugna mikrofoner i hemmamiljö.
Ja, det känns väldigt lugnt.
Ja, bra jobbat att du fick till det där,
ja.
på resande fot.
Ja, men nu är jag taggad för snacket som kommer här.
Det är, ja, för jag har redan kopplat upp här. Du bara sätter lite dukat bord. Han är uppkopplad.
Ja, det här ska bli spännande. Tjena, Sanne Lindström. Välkommen till Sporthuset igen.
Ja, men tack. Alltid lika kul att få den här inbjudan att få med i sporthuset. Jag har ju trogen lyssnare under många år nu.
Vad har vi för presentation för de som inte känner till Sanny?
Sanny Lindströms spelarkarriär.
Han var ju med i vårt intro för ett tag sedan, tror jag.
Ja, det var inte många avsnitt sedan.
Nej, vad var det vi hade då?
Var det matcher eller utvisningsminuter, kan det inte ha varit? Kan det vara matcher kanske? Poäng var det inte i alla fall.
Utvisningsminuter har vi inte kommit upp igen nu när vi bara ligger på drygt 440 avsnitt. Ja. Nej, men alltså, man får ju säga, Sanny, att du fick kröna din karriär som lagkapten för Färjestad, ett SM-guldvinnande lag, men tvingades sluta på grund av hjärnskakningsproblematik helt enkelt, och blev då den superexpert som du numera är. Vi är ju kollegor, vi håller ju på att jobba med hockeyn relativt ofta. San gör det ju alltid, men jag hoppar in då och då också. Och du var ju med i samma gäng här och snackade hockey också. Hockeylördag där när det kom igång en gång i världen var ju du och Sanny och Petter Rönnqvist.
Ja, som verkligen. Körde. Och du kör ju podden Sanny och Svensson och du gör krönikor på Expressen och tar ut veckans lag och allt vad det är. Det är hur mycket som helst. Men du har ju blivit kvar i Värmland också och efter din spelarkarriär och ni hade ju hockeyfest där veckan som gick. Eller hur var det med festligheterna? Ofta blir det ju ganska mycket diss i media och sådär runt det här med Tre Kronor, de här turneringarna, de här landslagsturneringarna.
Ja, det var Beijer Hockey Games,
ja,
ska vi
ja,
säga.
Ja, exakt. Det som tidigare hette Sweden Hockey Games och som alltid gick i Globen en gång i tiden.
LG Hockey
Games. Ja, det har också hetat.
Ja, men det är ju alltid så här. Det är bara den riktiga, den genuina, den som går på alla matcher. Det är bara den som får uttala sig om hur det ska vara i en arena. Så att de andra som inte är där, de får inte chans att uttala sig. Men de som hade tagit sig till arenan både torsdag, lördag och framförallt söndag, de hade väldigt roligt. Det applicerar mer till barnfamiljer, det är danskamera, det är hoppkamera och det är den typen av saker. Det skulle inte funka i en SHL-arena när du har klackar, men när du inte har det på samma sätt i landskamper så är det festligt, det är bra drag. Svenska ishockeyförbundet, de har hittat sin modell för att skapa det trycket skitbra rakt igenom arrangemang av Färjestad och framförallt av Svenska ishockeyförbundet.
Och så hade de junior-VM, hade de i jump cam.
Ja, även kids cam.
Kids, ja, men skulle folk hoppa liksom så här och så. Tänk om de skulle köra ett Stockholms derby fotboll i allsvenskan och så säger det på Strawberry Arena. Let's go folks, nu kör vi jump cam.
Ja. Nej, men och även i hockeyn så är det ju
ja.
Alltså, under JVM, jag var ju där och jag tyckte det var kul och familjen var på plats och sådär och de tyckte det var roligt, men då läste jag då på några forum så på SHL-klubbar som totalt dömde ut evenemanget.
Ja. Man har inte hittat mellanvägen mellan den här klacken som inte finns till publiken, till företag, till de barnfamiljerna. Men nu har man hittat det tycker jag och det har man slagit in en väg inför VM i Globen eller Avicii Arena där 2025 på ett fint sätt tycker jag.
Och Värmlandspubliken är ju stark. Färjestad har ju generellt sett genom den här grundserien i Svenska Hockeyligan numera ju publiksiffror som ju är väsentligt högre än vad gamla Färjestad ishall tog in i publik, så att man får ju säga plus till Värmlandspubliken också.
Frågan är om Färjestad också tar SM-guld.
Hade du frågat mig för en och en halv månad sen så hade jag ju sagt ja, utan att tveka på den frågan. För att den var en klass för sig. Hade en liten formsvacka där i samband med ett par målvaktsskador både på Lindbom och Legacy. Men har studsat tillbaka, så att de kommer vara laget att slå. Växjö med Emil Armi, det såg vi om inte annat just i de här landskamperna när han var helt fenomenal mot Tre Kronor i framförallt tredje perioden. Helt galet. Och spelar han på den nivån med Växjö försvarsspel så ska lag vara väldigt bra för att slå dem. Sen har du Skellefteå som följer med där också, Frölunda. Kanske sporthuset panelmedlemmen Tjomi Johanssons Leksand också kan vara med och slåss där.
Ja, SM-slutspelet startar med en månad i mitten av mars. Alltid speciellt när det drar igång. Men det går ju många lag dit, så många som 10 faktiskt. Det gör ju att i det här läget blir det ju på många sätt mer spännande vilka lag som riskerar att åka ur SHL. HV71 kämpar febrilt för att ta sig förbi lagen ovanför kvalstrecket. Framförallt Modo som har haft en dalande form och Malmö, medan jumbon Oskarshamn ju sedan länge kunnat ställa sig in på att de kommer att spela den där matchserien i bäst av 7 och vilket lag som hänger kvar och vilka som åker ur. Och det är ju faktiskt så, tittar vi på de 2 senaste åren, Sanny och alla andra, så har ju seriens sämsta lag besegrat den näst sämsta. Så har det varit faktiskt, och därför kan man undra om det är en fördel för Oskarshamn i det här läget att under lång tid kunna ladda för detta istället för att lägga krut på att jaga i serien.
Det är just det, och det var ju när man såg på Malmö i fjol till exempel, när Malmö klev in i kvalet. då var de redo. De hade liksom omfamnat det där läget. Okej, vi ska in och kvala. Medan Brynäs då, som hade liksom blivit klara för kval bara några dagar innan, var hur stressade som helst. Det var ett lag som hade allt att förlora. Oskarshamn, sa man någonstans runt jul förstått att okej, det här kommer leda till kval. Vi kommer behöva kvala. Vad krävs av oss för att vara redo när pucken släpps? Medan då HV, Modo, Malmö, till och med Rögle, någon av de här lagen, kan gå in och liksom bara 2-3 dagar innan kvalet börjar, då kan man vara klara för att behöva spela med matcherna, och då kommer det vara en annan stress.
Och Timrå var väl ganska utdömda för 2 år sedan inför matchen mot Djurgården också?
Definitivt. Sparkade ju tränaren där, Fredrik Andersson, och Ante Karlsson tog över och vann med 4-0 i matcher. Det, då hade ju Djurgården laddat på med bra värvningar, så trodde man inte heller. Så att de har en fördel, och det gör ju att det här systemet blir lite knepigt. Och vi sitter och pratar om det här nu, att det är ganska spännande vilka som tar sig till kval. Men om matcherna väl spelas, det är väldigt beige. Det är rätt tråkigt också faktiskt.
Ja, men det är ju för att det är så total ångest, eller?
Absolut. Så är det. Det är total, absolut, ja. Så är det.
Men upp då, vilka går upp? Vilka går upp? Alltså Brynäs är såklart favoriter med tanke på att de leder serien, Hockeyallsvenskan, de har det bästa laget på pappret och så. Men även där har vi ju sett, med förra säsongen till exempel, så gick Modo upp efter 7 svåra år mot Djurgården som hade betydligt större resurser.
Alltså det är ju, Hockeyallsvenskan är härlig på så sätt att det är ju, du har Brynäs, Djurgården möttes förra veckan, mästarna mot Brynäs med näst flest SM-guld. Det är ju helt otroligt att de spelar, att det är en hockeyallsvensk match. Jag sa inför säsongen att jag trodde att Björklöven skulle gå upp. Jag vill inte riktigt stå fast vid det, men Björklöven spelar bra, väldigt bra mot topplagen och otroligt svagt mot de sämre lagen. Så att när de tar sig till ett slutspel så är Björklöven ett lag man inte vill möta. Brynäs kommer definitivt vara med, ta sig till final. Men jag är osäker om deras försvarsspel håller, för jag tycker att de väldigt snabbt hamnade in i ett hockeyallsvenskt spel, flängigt. Man bytte chanser med sina motståndare. Behöver inte Brynäs göra, för de har en skicklighetsnivå som inget annat lag har. Men det laget som jag tror till slut kommer ta steget upp, det är Djurgården, som har smygit lite under radarn med en svag start där Mikael Holmqvist tog över efter Johan Garpelöv, fått en jättefin utveckling. Det är målvaktsspelet som man kan känna en osäkerhet kring Djurgården, men jag tror ändå att det kan vara Djurgårdens år, för det är ingen som räknar med dem, och pressen kommer ligga på Brynäs, bara Brynäs, när slutspelet drar igång.
Det här kunde ju vara ett snack när jag kom till Radiosporten och körde morgonsändning där i slutet på 80-talet, så var det ju liksom Brynäs.
Vilka som ska ta guld?
Ja, Brynäs, Björklöven, alltså AIK, Djurgården, Södertälje.
Alltså, Västerås.
Ja, men visst, de här gängen är ju de vi snackar om nu. De är inte Västerås i perspektivet av att kunna gå upp eller spela en final där i hockeyallsvenska slutspelet. Men det är ju lite notabelt i alla fall.
Djurgården och AIK är helt lika poäng förresten inför derbyt som är den här veckan. Då AIK har sitt hemma där. Det kommer bara vara AIK-supportrar på plats, ja. Utom möjligen någon djurgårdare som kan smygas in. För det är ju, eftersom det är på Hovet så kan man inte ha två klackar.
Det där är ju en intressant vinkel när det blir de här slutspelsmatcherna som kommer i det hockeyallsvenska slutspelet där med derbymöten kommer ju, om man räknar in länsderby då med Södertälje, hur kommer de att resonera med publikfrågan? För det är ju det här med avbrutna matcher och så vidare, det funkar ju, de antänder någon form av pyroteknik, det är inte tillåtet, det är en ordningsstörning och så ska det utrymmas läktarsektioner och så vidare. Det blir ju knepigare att genomföra ett slutspel hela tiden med den grundförutsättningen, så det är nog inte uteslutet att den frågan finns på bordet hos Hockeyallsvenskan, att spela till exempel Södertälje Djurgården eller Södertälje AIK med bara publik för hemmalaget när de möts genom en slutspelsserie. Det är nog inte omöjligt. Hatad av supporterkollektivet, illa omtyckt av många, mig inkluderat, men nog ingen omöjlighet.
Det är ju några avgörande timmar som återstår. När podden släpps här tidigt torsdag morgon så är det ju fram till midnatt som klubbarna på sig och värva spelare. Och det kan ju vara att man kanske kan hitta den där lilla kryddan. Kan Djurgården hitta en back då? Södertälje, som vi inte har nämnt här, som också ska börja nämnas i sammanhanget och ta steget upp. De behöver också fylla på. AIK kanske ett par forwards. Björklöven, kan de hitta någonting? Brynäs, vill de fylla på? Det finns ju ändå ett frågetecken kring de här lagen som kan göra till ett utropstecken. Det finns få, om ens några spelare, tillgängliga numera på marknaden som alla beskriver som stendöd. Men kan man fynda den här spelaren som kan komma in och göra skillnad i 10-15-tal matcher plus slutspel. Det är intressant att följa.
Men vadå, det här stendöd, det har jag hört att ni har pratat om också i er podd där, Sanne och Svensson. Vad är det för någonting? Vadå marknaden är stendöd?
Vad beror det på?
Förut har det ju alltid varit att man ju, Växjö, de byggde ju hela sitt guldkoncept här i flera år på att värva in några superspelare vid den här tiden.
Det är många anledningar till det. Nummer ett, KL. När KL, eller Rysslands anfallskrig mot Ukraina, inleddes så var ju många av den bestämda uppfattningen att det kommer inte spela några utländska spelare i KL. Men det har förvånansvärt många, skrämmande många ska jag säga, kanadensare, amerikaner. Det finns även några svenskar och tjecker som spelar där. Vilket har gjort att de trodde man skulle kunna liksom vara i andra delar av Europa och spela hockey. Och när man då har spelat i KL efter kriget så är man svart. Det kommer inte kunna spela SHL. Det finns ingen klubb som någonsin kommer ta in den typen av spelare. Sen den stora faktorn är AHL, alltså farmaligan till NHL. Där har lönerna höjts avsevärt. Tidigare kunde du värva spelare som tjänade ungefär $150,000. En skicklig AHL-spelare. De lönerna ligger nu uppe mot $450,000-$500,000. Och så får du räkna på dollarns värde nu kontra för några år sedan. Så det har gjort att marknaden beskrivs och är stendöd. Och sen också finska ligan, finns det lag som då skeppar spelare. Men där har du fått väldigt mycket kritik från egna supportrar när man har gjort det, som tycker att det är, man säljer sin själ lite. Och då har många finska klubbar valt att liksom vara lite mer restriktiva kring det. Så att det har gjort att det finns väldigt få spelare.
Det här, slutsatsen av det här blir ju att det är än viktigare att bygga rätt från början. Mm. Det vill säga, då blir det ju det här med att det ska göras profilstarka värvningar liksom just i mitten på februari. Det kan vara ganska skönt att komma bort ifrån det, för då är det ju det laget man har från början. Då borde det bli lättare att tippa. Men med det här, fotbollen är ju sån, där är ju att jag tycker jag beundrar alla i fotbollen som tippar allsvenskan. Därför att det är ju två helt olika serier.
Ja, där är det ju vitt skilda förutsättningar.
Eftersom sommarfönstret gör att det blir det är helt nya.
Eftersom
nya
fotbolls-Europa spelar helt åt andra hållet med sina säsonger.
Men jag kan tycka att det är kul att eller kul, men det är en not i alla fall att du måste ju bygga rätt från början.
Och det ser man också. Ta till exempel Leksand, som jag tyckte hade en lite svag backsida, tunn backsida. Man har klarat sig bra med den och många backar har utvecklats. Men där har man nu, sitter på väl 14, 15, 16 forwards. Har den bredden, kommer kunna ta sig långt i slutspel just på grund av den anledningen. Behöver inte gå och värva spelare nu till hutlösa priser. Det pratas om spelare som rätt i SHL-mått mediokra spelare för resten av säsongen ska 2 miljoner kronor, och då vet du inte hur långt du kommer spela. Kontraktet gäller till sista april, 2 miljoner kronor, men du kan ju spela 10-12 grundseriematchen, sen kan säsongen vara klar, och då är det ganska stor kostnad. Där kommer sportchefer och klubbar behöva tänka om framöver.
Sporthuset 440.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Då ses vi helgen då, Sanne.
Det hoppas jag, va? Du kommer väl till Karlstad, va? Det är en stor friidrottstävling här i Karlstad.
Ja, för jag ska dit på SM i friidrott inomhus i den läckra, jag har varit där en gång tidigare, Eva-Lisa Holtz Arena, där inomhus friidrotten håller till, i det relativt nybyggda arenaområdet där i Karlstad, i Sola Arena heter ju utomhusarenan. Och många av Sveriges främsta friidrottare på plats förstås, som hoppas kvala in till inomhus-VM i Glasgow första helgen i mars, finns där. som exempelvis 23-åriga skånska sprinten Julia Henriksson som satte svensk rekord häromdagen på 200 meter. Hon är i blixtrande form. Men det är en annan nybliven svensk rekordinnehavare, inte helt obekant för sporthuset publiken, som har slagit till igen i Barcelonas halvmaraton.
Però no hi haurà rècord. Kiwi Watkins que haurà superat. I compte que no hi hagi una sorpresa final amb el suec venint des del darrere, amb Andreas Alkmaar, li anirà de ben poc.
De ben poc, eh?
Que no jugui Kiwi Watkins. Aquí el teniu, guanyador de la Idrips mitja marató de Barcelona, enganxadíssim amb l'esprint final. Andreas Alkmaar, el suec.
Oh, Andreas Almgren, svensk rekord i debuten på halvmaraton, 59 minuter och 23 sekunder. Och framförallt en tid som innebär att han är tvåa i Europa genom tiderna. Vi kan ju ta en jämförelse. Dubbla olympiska guldmedaljören på 5000 och 10 000 meter, både i London OS och Rio OS, vann han ju dubbelt Mo Farah. 20-talet halvmaror utan att springa lika fort som Almgren. Och tiden är ju, ja, jag såg att Andreas i intervjuer sa att han var mer överraskad över placeringen där han gick in som tvåa bland alla afrikanska världslöpare, men ändå tiden lite svårt att greppa faktiskt. Vi får ju bjuda in honom igen till sporthuset här snart, Andreas. Han har varit med rätt många gånger tidigare, 7-8 gånger. Men han springer alltså första milen, där kan du sätta in i Sanu som har sprungit ett antal mil lopp genom åren i träning i alla fall. 28-15 på första milen, 28-15 på andra milen. Och det är alltså en bra bit under 3 minuter per kilometer i ett halvt maratonlopp.
Nej, men det är ju helt... Och när jag läste mig till det där lite så var det under ganska dåliga väderförhållanden tidigare. Så hade väderförhållanden så expertisen då som jag tog del av sa att han är under 59. Mm. Och alltså det är ju helt gal. Det är helt, men han är väl inte i grunden en långdistansare på det sättet. Alltså springer halvmaran, eller?
Nej, men det som händer nu är så speciellt, för nu har alltså Andreas svenska rekordet på 1500 meter medeldistans, på 3000 meter, på 5000 meter, på halvmaraton och nyligen för någon vecka sedan en mil landsväg också. Det är bara en tidsfråga, han har ännu inte debuterat på 10 000 meter bana, han har inte gjort sitt första lopp i livet där än. Och ändå är det han förmodligen kommer springa på OS. Där kommer han också sätta svensk rekord om det här fortsätter att slå Johnny Danielssons 35-åriga svenska rekord. Dessutom har han svenska juniorrekordet på 800 meter. Så att vi får gå tillbaka till sådana här Paavo Nurmi-vibbar, att man springer hela vägen från 800 upp till maraton. Jag menar medeldistans och långdistans, det är ändå två helt olika saker.
Men han håller väl på att ställa om här, är det inte så att han
ska... Jo, lite så är det.
Eller hur? Mm.
Bara när jag hörde på ett avsnitt här för, tror jag, förra sommaren, när han berättade om en ledig dag för honom, liksom en återhämtningsdag, och då är han ute och springer över 2 mil, och det kallar han för en ledig dag.
Men han gör en halvmaraton då helt enkelt, ja.
Ja, exakt. Nej, men jag, så här är det. Alltså, jag har varit elitidrottare själv och vet vad som krävs för att ta sig på... Jag maxade min karriär för att ta mig hela vägen till elitserien. Det räcker ju inte när du är individuell idrottare. Du måste pusha gränserna ytterligare lite hela tiden. Och det gör ju såklart att du kommer dra på dig några skador, slitningsskador, överansträngningar. Men det att han på det sättet och de rekorden som du nämner där med svensk rekord och det här med halvmaraton, det är sanslöst bra.
Men det jag menar är att Andreas Almgren har ju listat ut att han ska springa halvmaraton beroende på att någonting. Ja. Och han är inte med på inomhustävlingar nu och han inte, alltså han, det är ju någonting. Och det här skadespöket som jag pratade om, vi snackade om det tidigare här, det har ju stoppat Andreas Almgren brutalt.
Han var nästan, när vi hade med honom i podden första gången 2019, då tyckte nog många att det var ett stickspår. Varför har ni med honom?
Ja.
För han är ju redan slut.
Ja.
För han har varit skadad då i 3-4 år.
Ja, och den där, så det där är ju så att han har nog listat ut att det är det där jag ska göra för att hålla mig skadefri, så att säga, samtidigt som jag visar att det här är, jag har en enorm kapacitet på det här, vilket du har redovisat för när du gick igenom tiderna. Så det där blir ju spännande att följa verkligen.
Utifrån att jag har lyssnat på när han har varit med i er podd, väldigt underhållande att lyssna på, och älskar när han refererar Lasses kommentering.
Ja, liksom. Ja, han kan ju undragranter där, det skiter sig för gana.
Ja, otroligt, det är otroligt, ja.
Vem ska slå straffen om inte Asamoah Gyan? Suarez är utvisad. Vi är framme i den 122 minuten. Matchens sista spark. Afrika har aldrig varit i semifinalet VM. Asamoah Gyan med högen där skjuter i ribban! Han missar! Han missar! Oh mon dieu, my god, what is going on? Han missar straffsparken! Han bränner den! Han sumpar den! Allt skiter sig för Ghana och Asamoah Gyan missar straffsparken.
Var det så? Ja. Att allt skiter sig för Ghana kommer jag ihåg.
Vi testlyssnar.
Jaha.
Vi är framme i den 122 minuten. Matchens sista spark. Afrika har aldrig varit i semifinal i VM. Asamoah Gyan med höger där skjuter i ribban. Han missar! Han missar! Oh mon dieu, my god, what is going on? Han missar straffsparken! Han bränner den! Han sumpar den! Allt skiter sig för Ghana! Och Asamoah Gyan missar straffsparken!
Högt i tak i sporthuset.
Jag snackade med en kompis precis. Han jobbar som projektledare, så han tänkte att han skulle köra lite som idrotten håller på med när de kör igång nästa projekt. Han sa det att de nya i gruppen, framförallt de unga, de liksom, vi kör det första dagen när de är där, då går de i underkläderna. Mm. Ja, det tyckte han var en grej. Så här, liksom, vi går igenom förutsättningarna par på en presentation, då sitter de i underkläderna där och serverar de andra kaffe och sådana grejer. Det tyckte han. Så håller ju tydligen på i idrotten.
Det kan nog bli livat.
Det kan nog bli livat. Nej, men alltså, ibland är det den tanken där, det, lite spännande att bolla in också i idrottssammanhang. Jag tänker på det här Malmö FF-grejen som passerade ganska obemärkt ändå. Det blev lite surr om det, men inte alls mycket.
Krusningar
blev det, och inte, det var någon krönika jag läste om det, men liksom inte. Det var ju så under träningsläget som Malmö FF hade i Spanien, så var det så att unga spelare i samband med att de tränade så värmde de upp inför träningen då i underkläder. Inte i ordinarie träningskläder. De hade någon sån här GPS-väst på sig eller vad man säger. Och sen så kalsonger helt enkelt. Och det där reagerade ju folk som var där och såg. Bland Malmö, en del av Malmö FF-sponsorer och intressenter var ju där och såg det där. Man undrar vad de på med. Och då sa Malmö FF att det där var ju en del av inkilningen. Henrik Rydström, tränaren i Malmö FF, sa så här till Fotbollskanalen. Rydström, han menar att inkilning är ett bra tilltag för att få ihop gruppen. Det finns en risk att någon spelare kan känna att det är olustigt. Här var det ingen som gjorde det, säger tränaren Henrik Rydström. Hur han nu kan veta det. Men det är i alla fall det han säger. Han hade tydligen pratat med spelarna också, ungefär som att de skulle säga och våga då gå upp mot etablerade spelare och sin chefstränare och säga att det här tycker jag var ganska olustigt. Känner ni igen den här? Erik Granqvist bok Inkilad, om dolda övergrepp i idrottens skugga. Ja, men herregud Granqvist, vad kommer du dragande med det där för nu? Det var väl ingenting det här. Inkilningen som Granqvist råkade ut för, det var ju något helt annat. Det här var ju bara att gå kring i underkläder. Nej. Så lätt kommer man inte undan när man håller på med den här typen av skitsaker. Malmö FF, som är den ledande klubben i svensk fotboll, har ett ansvar att vara ett föredöme i alla frågor. Därför blev jag så förtjust när Malmö FFs ordförande Anders Paulsson klev ut dagen efter det här och var riktigt förbaskad. Han sa så här: de befinner sig på en arbetsplats även om de råkar befinna sig i Spanien. Det här är inte i enlighet med våra värderingar, och det har de fått besked om. Jag har pratat med Daniel Andersson, sportchefen, om det här, och det kommer inte att hända igen. Han säger så här: det som förekom där nere ska vi inte hålla på med. Det är otidsenligt och för tankarna tillbaka till gamla tiders internatskolor. Sånt håller vi inte på med i Malmö FF. Jag vill säga till Anders Paulsson: mycket bra sagt. Och jag hoppas verkligen att Malmö FF tar till sig av detta, och att övriga klubbar, fotboll eller hockey eller band eller bull eller basket, jag skiter i det, men lägg av med det här. Därför att det ni håller på med kan mycket väl vara så att den enskilde uppfattar det som kränkande och förödmjukande eller till och med förnedrande. Oavsett om det handlar om att värma upp i underkläder eller om det handlar om någonting annat. Så jag vill lyfta frågan, jag vill kritisera Malmö FF och jag vill plussa för Paulsson.
Jag tycker att det är svinbra att de gjorde det i Malmö. Det är skitbra. Och då pratar jag inte om att det är jättebra för att de nya spelarna ska känna sig välkomna. Det finns många sätt man kan göra det på. Men nu belyses den här saken, och det kan låta som en löjlig sak, och folk som lyssnar på det här kan säga, men det var väl inte så stor sak. Nej, men när Malmö står ordförande, eller man klubben tar avstånd, sponsorer kommer göra det, det finns garanterat egna supporter som gör det också, då ser ju andra klubbar det långt mycket mer i skymundan än Malmö FF. Oj, oj, oj. Nej, men det vi håller på med, det lever ju inte i den här samtiden. Så att en stor klubb som Malmö, att det belyses i det här fallet, det är ju egentligen ändå positivt, för det kan ju få till en förändring.
Jag upplever att kring allt det här så säger man en sak utåt och en sak inåt. Det är det som är hela problemet med det här. Det vill säga, i otroligt många klubbar tror jag att man fortfarande, vi kör det här ändå, men vi gillar det här, men så länge det inte kommer ut. Men när det kommer ut, då ska man säga saker som är politiskt korrekta. Det vill säga, hade Paulsson, om det här inte hade kommit ut, agerat på samma sätt in mot laget? Det är jag tveksam till. Jag vet inte, det kan vi inte veta. Men han säger det utåt, det låter ju väldigt bra. Men hade han sagt samma sak inåt om det inte hade kommit ut? Om han hade fått reda på det, men det var inte några sponsorer, det var inte någon media, det var inte några fans som hade fått reda på det. Hade han då varit lika tydlig internt? Det är jag inte säker på.
Han hade ju kunnat välja att inte kommentera det här utåt överhuvudtaget.
Ja, då hade det varit riktigt dåligt.
Mm. Jag tror det är bra att det snackas om det. Som Sanny säger också, det här får en spridning till andra föreningar att ta frågan. Det kanske finns en eller annan klubbledare nu som pratar med sin tränare, sin sportchef, sin lagkapten och säger, hur går det till hos oss? För jag förutsätter ju att det är ju nästan ingen i en styrelse som vet vad som händer runt varje samling för laget. Det fattar väl jag
också. Vad händer under ytan i hockeyklubben, tror du, Sanny?
Nej, men alltså, det är lite som du säger. Du pratar gärna om det här med värdegrund, om någonting kommer ut liksom. Om det är, oavsett vad det är, så pratar man att det här är mot vår värdegrund. Men det kan ju också vara att okej, utåt sett håller man den hållningen, men inåt sett i omklädningsrummet så är det låt den här stormen blåsa över lite, att man är det. Men jag upplever att det är ett ganska stor skillnad på klimat när jag tog mig upp och blev inkilad kontra hur det var mina sista år. Det är en gigantisk stor skillnad. Jag minns bara när jag kom, eller sista åren i Timrå till exempel, så gjorde vi helt om det, där de nya spelarna fick anordna en dag för hela laget, så man gjorde något roligt tillsammans. Och det handlar inte om något, om att hänga ut eller vara taskiga mot de nya, utan det var ju ett sätt att komma in i laget, att de anordnade en dag för de äldre spelarna som de fick då betala för. Mm. Och så hade man en rolig dag som avslutade med någon liten fest någonstans och så. Så att det är ju ett sätt att komma ihop som grupp, om något, mer än att springa runt i underkläder.
Det har ju hänt saker i den här frågan om inkilning som gör att det lyftes upp. Inte minst Erik Granqvists bok. Och han, på baksidan av den samma så står det så här: när Erik hösten 2021 gick ut och berättade om sina upplevelser möttes han av både stöd och nedsättande kommentarer. Men framförallt, och nu kommer det, framförallt fick han höra mängder av berättelser från andra idrottare som varit med om liknande saker. Något stod fortfarande inte rätt till i Sveriges alla omklädningsrum och klubbhus. Och det är precis den formuleringen jag är ute efter här. Mm. Det är ju att vi kan ju ändra oss. Jag fattar också att det har gått till på det här sättet tidigare, och jag förstår att det har varit en del av en kultur och så vidare. Men det är ju det går ju inte att ogjort. Det har ju varit. Men vi kan ju ändra oss. Och 2024 trodde jag faktiskt att de flesta hade tagit till sig av den här diskussionen och de här samtalen. Och inte bara ha det som en värdegrund, som en pappersvala eller något dokument någonstans som ingen bryr sig egentligen riktigt om. Utan ta ansvar för det.
Ja, jag tror tyvärr att det är en stor risk att det ligger dubbla kulturer här och spökar. Det är en kultur som man har i verkligheten och en annan kultur som man kommunicerar utåt.
Det är fullt möjligt, och det är ytterst sannolikt att det är så i de flesta frågorna. Jag menar, det är väl så rakt igenom att du liksom försöker balansera din bild utåt på ett vettigt vis.
Tänk hur många allsvenska klubbar som säger nu så här: herregud, spelarna, vilket jävla tjafs det blev om det där nu med kalsongerna, det är väl ingenting.
Nej, men det var ju det jag sa förut också. Jag nöjer mig inte med det. Därför att jag tycker vi har alla möjligheter att påverka till förändring efter det som Erik Granqvist gav ut i bokform. Inkilad om då övergrepp i idrottens skugga. Han gjorde en stor insats för de som har känt sig utsatta, de som har känt sig förödmjukade av detta. Och det är ju att stryka under ännu mer när chefstränaren säger att det var ingen som tog illa vid sig här.
Nej men det är så där, tycker jag det är liksom osmart av Henrik Rydström att uttala sig på det sättet, för att han hade garanterat en tuffare inkilning när han tog sig upp i Kalmar, såklart. Men han vet ju inte hur alla faktiskt känner sig i det läget. Så att, men jag tror när man liksom kliver ut och zoomar ut och liksom säger som Lasse, ja men vad hade hänt om man hade gjort det här på ett vanligt företag? Jag menar, Malmö FF, de är ju högst beroende av att ha samarbetspartner i det vanliga näringslivet för att liksom få sin verksamhet att snurra runt. Och då får man väl anpassa sig till den samtiden och den verkligheten vi lever i.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Var med i diskussionerna tillsammans med oss. Kom med uppslag och frågeställningar till Sporthuset. Och tack för leveransen till vårt 440 tiondels intro som det blev, va? Marie Jacqueline Hasselqvist, Rickard Ljung, Ander Törnqvist, Mikael Häggström, Peter Käck, Torbjörn Johansson och Patrik Larsson här i starten. Vi fick ett meddelande också, vi finns ju på sociala medier och sporthusetpodcast.se, vår hemsida. Men på X, för detta Twitter, så skrev Ulf Hedlund: tänkte ni nämnde Super Bowl som största event i USA, men jag skulle vilja föra fram Indy 500 som någonting som verkligen borde kärleksbombas. Vi kommer i år ha 3 svenska, två danskar och Stig Blomqvists son Tom i varsin bil. Och det är ju faktiskt så att vi pratade väldigt mycket om Indy 500 i avsnitt 417 med Janne Blomqvist, som ju kommenterade hela på Viaplay. Men mycket spännande att följa under säsongen här med Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist och company. Men om vi bara ska ta det här med Super Bowl då, hur det gick. Kansas City Chiefs blev det första laget på nästan 20 år att vinna Super Bowl 2 i rad, efter att de besegrade San Francisco 49ers i en, det var en dramatisk historia där i Las Vegas, faktiskt andra gången genom tiderna som Super Bowl avgjordes efter förlängning. Men apropå motorsport då, som Ulf Hedlund vurmar för, så fick vi också ett mejl från Daniel Hallsten som vill uppmärksamma att Svenska rallyt kommer till helgen, som vi ju som vanligt kan uppleva i Sveriges Television. Numera är det ju Västerbotten med Umeå som centralort, med start denna torsdag när podden kommer ut. 9 snöiga sträckor som ska avverkas 2 gånger. Men det var ju så, Sanne, du som bor där också, att för 2 år sedan så fick rallyt flytta från Värmland, där det arrangerats över 50 år. Man undrar lite hur värmlänningarna har tagit det där, vad säger du?
Det har varit tufft faktiskt. Jag är ingen sån jättefan av rally eller fantast. Men de hade ju på travbanan där lite show och sen var uppe i Höljes. Och Höljes har ju verkligen varit liksom staden eller byn för rally i Sverige under så många år. När man åker igenom där på väg upp till Trysil, så är det ju liksom så präglat med hotell och camping, och allting har liksom varit utifrån det svenska rallyt. Så det är tungt för Värmland, och i synnerhet då för Höljes.
Mm. Var ligger Lysvik, vet du det?
Lysvik, det ligger väl i Sunne. Där var jag här om dagen faktiskt, av alla ställen. Men Lysviks camping tror jag är väl, jag vet inte om det är kändast, men det ligger i Sunne i alla fall.
Svennisland helt enkelt, i de krokarna.
Helt korrekt.
Ja. Mm. Och där låg ju det här, jag vet inte vad som hände där i dessa dagar, men det här Collins Crest kallas det, som vi pratade om i kärleksbombningen.
Ja.
Som Kruse hade kärleksbombning, Jonas Kruse, ja. Utav rally, i avsnitt 238.
Apropå Värmland. Mm. Ja, precis. Så, nu blir man ju glad igen liksom. Vi måste ju hälsa till Jonas nu när vi får chansen, va?
Ja. Han har ju, alltså, han berättade om den här, det är ju ett klassiskt krön, ja, som är döpt efter Colin McRae. Och det är klart, det känns ju lite bittert att nu hoppas det inte där längre. Utan nu får vi hitta något liknande i Umeå där tävlingarna går nu.
Ja, men det kommer säkert ändå, så kan de ju leva på det. Alltså hoppet, att få det tillbaka. För att jag menar, det är ju inte säkert att, man får ju se hur den här utvecklas och hur det är. Men det är också en del av uppväxten nästan, de här reportagen från nattsträckorna när de står i någon snövall någonstans liksom. Mm. Och folk väntar på att se två ljus komma farande liksom. Och så sladdar en bil förbi hastigt och sen är det tillbaka till korvgrillningen.
Oh. Men det är ju så, alltså, när jag växte upp, så Baltic, det var ju stort i Värmland, i Karlstad. Jag höll ju på Baltic för att de alltid vann. Jag visste inte att de var från Karlstad när jag var liten. Men det gjorde alla, och samma som Svenska rallyt, även om man inte visste när man var liten att det var i Värmland, så var det ändå, ja, det var Höljes liksom.
Ja,
så
exakt, det är klart att det har blivit. Det sitter ihop. Höll du på Baltic?
Ja, jag är på Baltic.
Mm. Får man nämna Broberg i detta sammanhang, Pinerosa, som alltså tog sig vidare till slutspel genom att besegra Hammarby i sista.
Kjell Kruse.
Göran Dallas Sedvall.
Eller Tugner.
Broberg. Ja.
Björn Törminen. Och
sen var det Micke Forsell i målet.
Sen Björn Törminen har farsat till Henrik.
Och så var det vänsterhörna på ön Edsbyn för Selånger, så dundrar Ingmar Ava in sitt sjätte
mål. Och så kommer Christer Jonasson. Jo, då ska vi se här. Ingmar Ava. Modo. Nej, Selånger. Men jag ska bara säga det, att för att vara lite i nuet också. För att vara lite i nuet. Att förutsättningarna, och det är ju det som är anledningen till att Internationella Bilsportförbundet nästan krävde en flytt. Perfekt isunderlag, rejäla snövallar där i Umeåområdet. Det var ju därför flytten skedde. Man ville ju ha, eftersom det här ska vara ett vinterrally, så enligt rapporterna så ser det väldigt bra ut. Och och dubble världsmästaren Kalle Rovanperä som inte kör hela VM-serien i år, skriver Johan Ejborg till oss, SVT Johan. Han kliver in i Umeå och det blir, han lär vara med och fightas om segern i Svenska rallyt i år i Umeå-trakten.
Men alltså om de söker i sitt underlag och perfekta snövallar kan de ju köra här i Gustavsberg.
Ja, och jag kan säga att det är Höljes i år också.
Herregud,
jag åkte förbi där för veckor sedan. Det är inga problem med is och snö där.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Var är påsarna?
Om du går, vi är hemma hos dig nu, Lasse. Om du går ut utanför ytterdörren så står det någonting där som du kan hämta.
Utanför ytterdörren?
Ja, öppna ytterdörren.
Det är vindpinande minusgrader, snövallar och isigt underlag. Det pågår ju en rallytävling snödd här utanför.
Ja, titta till vänster när du kommer ut genom dörren. Så ska jag bara säga det att tack för inskick om hundsport också efteråt. Jag fick till exempel från Hasse Persson Bru. Vi pratade ju om agility senast och Lasse var igång och kommenterade agility. Vi valde den grenen med hoppande artisteri. Men Hasse skriver om någonting annat, nämligen hundspann som är häftigt. Femundlöpet i Norge och Finnmarkslöpet. Enorma kraftmätningar tar sig fram. Och han skrev att jag blev bekant med sport genom tv-serien på SVT. Lars Månsen och hundarna. Den här fysiska och mentala kraftprovet som förarna, men framförallt hundarna, står för vad det gäller hundspann. Så det är ytterligare en väg, alltså ett spann med 9-14 hundar som vi kan ta när det gäller hundsport. För vi pratar, gillar du hundar, Sand, eller?
Ja, jag älskar. Jag har ju katt, men jag älskar hundar också. Så att jag är en djurmänniska.
Den har fått stå i kylan, denna gamla viktiga låda.
Oj!
Som alltså har stått ändå utanför. Den fick inte vara med i gemenskapen. Den stod utanför
dörren. Det är ändå fia. Jag minns en episod där du hade letat parkering och sprang runt med den under armen och du var halvt, ja, det var innan Lasse Lackar-gingen hade kommit, men ja. Då sprang du runt med viktiga lådan på stan.
Så du kan väl dra ur den viktiga lådan lite
senare. Men du har lagt in fräscha lappar här.
Ja, jag flyttade över dem bara för att få lite lite nostalgikänsla. Ja.
Ska jag dra nu?
Nej, vi tar väl veckans kärlekspommel först, va? Minns ni vad det stod på lappen?
Sportsligt.
Sportslighet.
Sportslighet, ja. Det var ett udda ord. Med en företeelse som inte är så vanligt förekommande.
Nej, jag vet inte riktigt hur vi ska använda, men alltså, vi kan använda ord som fair play, rent spel, sportmannaskap, eller om vi ska genusuppdatera sportmannaskap så blir det väl sportkvinnoskap också. När det gäller vad det här betyder. Är ni redo?
Absolut.
Verkligen, verkligen.
Furbo è un'arte nel calcio. Furbo è bellissimo.
I Italien finns det något som heter furbo, ja, som betyder ungefär vinna till varje pris. Att få ett övertag på motstånd genom att tänja på reglerna. Gärna på ett stilfullt sätt utan att domaren uppfattar det. Att medvetet trampa någon på hälen, nypa någon i nacken eller kanske det vanligaste av allt, att filma.
Ja, förstärka.
Nu ska vi prata om motsatsen till furbo. Och det här är ju ganska mytomspunnet, det här italienska uttrycket, och det är mycket jag älskar med fotbollen, men jag gillar inte det här. Alltså, jag gillar inte det här furbodravlet.
Nej.
Alltså det, för mig finns det ingen tjusning i att tänja på reglerna.
De tycker att det är ganska vackert ju.
Ja, alltså att vinna till varje pris, ni vet, maskningar, filmningar, maskerade stämplingar och mycket mer. Det här är ju när, som vi ska prata om nu, det är ju när respekten för motståndarna och rent spel blir viktigare än att vinna. Idrottsutövarna offrar sin seger ibland, sitt sportsliga resultat, i en handling som visar prov på sportslighet. Alltså som blir en förebild inte minst för idrottsungdomar världen över. Och jag väljer ju nu att exemplifiera det här i form av en lista!
Oj, en lista!
Oh, jag älskar lister.
Men bara topp tre, det är okej, va?
Ja, absolut.
Kör en topp tre.
Ja, topp tre lista.
Alltså exempel på det här. En personlig lista över händelser som jag blivit golvad av när det gäller hur sportslig en idrottare kan uppträda.
Sporthuset listar.
Här är Tommys lista av sportslighet på tredje plats. Usain Bolt leder metern kvar. Nu kör han världens bästa sprinter genom tiderna. Usain Bolt stormar mot ett OS-guld i Peking. Han är fullkomligt överlägsen. Och vad blir tiden? Den blir 19.31! Världsrekord! Och hela friidrottsvärlden, hela Peking skakas om.
OS-finalen i Peking 2008 på 200 meter. Jag kommenterade tillsammans med Miro Salar på Radiosporten. Usain Bolt gjorde det osannolika, slog Michael Johnson som han trodde omöjliga världsrekord på 200 meter. Där bakom tog Sharonda Martina silver. I skymundan för oss, men stort för Martina som kommer från den lilla karibiska östaten Nederländska Antillerna. Men en halvtimme efter målgång så kommer en sen protest från det amerikanska teamet för diskvalifikation på Martina för att han har trampat lite in över linjen. Också lite för att amerikanen som också tog medalj dessutom hade gjort samma sak. Och mycket omstritt så gick protesten igenom. Det gjorde att ytterligare en amerikan, nämligen Sean Crawford, fick silvermedaljen, den som Martina alltså hade. Det som då händer är att Martina några veckor senare får ett brev ifrån Sean Crawford. Där i ligger silvermedaljen. Den här ska du ha, inte jag.
Sportslighet, Tommys lista, plats nummer 2.
Berlin OS 1936. Hitlers diktatur, propagandaföreställningen. 3 år innan andra världskriget bröt ut. Förföljelsen av judar och svarta med flera var redan i full gång. Jesse Owens i längdhoppskvalet. Första hoppet, dömt övertramp. Andra hoppet, dömt övertramp. Tveksamt ansåg många. De nazistiskt präglade funktionärerna. Många tror att de helt enkelt gjorde tuffa bedömningar mot Owens. Då kliver Lutz Long, tysken, fram till Owens. Tipsar honom att backa ansatsen rejält för att det ska vara helt odiskutabelt att det inte ska bli något övertramp. Owens lyssnade på Long, tog chansen till kampen om medaljer, backade rejält, inte ens framme på plankan, går vidare och resten idrottshistoria, det blir OS-guld. Och Jesse Owens sa senare, du kan smälta ner alla medaljer jag tagit, du kommer inte i närheten av den 24-karatiga vänskap som jag fick med Lutz Long sedan den stunden.
Vad är då etta på Tommys lista över sportslighet? Jo, detta.
Ska han hålla för detta enorma tryck? Att ha matchbollar i Paris vid 17 års ålder.
För mig är valet givet. Sportslighetslistans nummer 1, Mats Wilander. Jag satt där nämligen själv som 8-åring, storögd, och tittade på franska öppna mästerskapen 1982 på Roland Garros i Paris. Wilander, 17 år gammal, osidad, och vilket lysande grusspel han bjöd på. Lugnt och balanserat baslinjespel de inledande omgångarna. Men sen i åttondelsfinalen, där skulle det ju bara ta slut. Där väntade nämligen föregående års finalist, andra sidade Ivan Lendl. Men Wilander vann högst sensationellt vidare till kvartsfinalen. Där slog han bara farten, finalisten 2 år tidigare, amerikanen Vitas Gerulaitis. Wilanders semifinalmotståndare blev sen den lysande grusspecialisten, argentinaren fjärde sidade José Luis Clerc. Men Wilander, till synes helt opåverkad av strålkastarljuset, gick fram till 2-1 i set, matchboll i ett tajt fjärde set. Clerc servade vid 5-6. 30-40 då detta händer.
Je crois que cette balle de José Luis Clerc est dans le couloir. Monsieur Dorfman ne reviendra pas sur sa décision. Victoire en 3h et 39 minutes de jeu de match. Wilander qualifié pour la finale.
Det som händer här är att en Clerc forehand döms ut av linjedomaren. Game, set and match, Wilander. Eller? Wilander går fram till nätet, men istället för att skaka hand med Clerc gick Wilander rakt fram till domaren Jacques Dorfman och säger, den där bollen är feldömd.
Oh, quelle sportivité extraordinaire chez Mats Wilander. C'est lui qui fait revenir Jacques Dorfman sur sa décision.
On rejoue. C'est le exceptionnel. On n'a jamais vu ça. Une balle qui, à notre sens, servait du tu était dehors d'ailleurs. Peut-être nous nous trompons car nous sommes assez loin. Et Mats Wilander demande à ce qu'on remette la balle.
Tänk att som tennistonåring när man precis nått fram till sina drömmars mål, en final i en Grand Slam-turnering, att då gå fram och begära omspel av en vunnen matchboll. Att nästan kräva det. Med all min erfarenhet, sa rutinerade domaren Dorfman efteråt, har jag aldrig varit med om någonting liknande. Villanders karma och kompetens gjorde sen också att han vann omspelsbollen och därmed matchen, och det blev final, och där fortsatte ju segertåget mot en annan argentinare, Guillermo Vilas. Villander blev turneringens yngste segrare, 17 år och 9 månader gammal, den första i Paris nästan 100-åriga historia att vinna turneringen osidad och med ett historiskt mått av sportslighet. För som Villander sa till den samlade världspressen efteråt, jag kunde bara inte lämna centercourten efter det första domslutet. Det hade varit emot mitt samvete. Det hade tagit bort glädjen över segern. Mats Villander blev den dagen hjälte i Paris för all framtid.
I mean, it's, I can't win like win on a point I didn't win. You know?
Ska han hålla för detta enorma tryck att ha matchbollar i Paris vid 17 års ålder? Han servar igen nu i forehandrutan. 40-15 till Villander, alltså två matchbollar. Han har haft bränt en. Andra kommer att spela om nu. Villander servar där. Vilas returar med backhand. Får han Villander tätt över nätet. Backhand utav Vilas. Backhand utav Villander. Backhand av Vilas. Och så får han av Villander ner vid baslinjen. Och den kommer att gå ner på baslinjen. Och går Villander in med backhand. Och han kommer att stå den på baslinjen! Matchen är slut! Mats Villander går ut med armarna. Hans raka backhand står ner på baslinjen. Matchen är slut i Paris. Just for one day, we can be heroes. Just for one day, and you. You can be me. Ja, det där är ju, det där är, ja, herregud. Alltså, hur gammal var han, sa du?
17 år.
17 år, ja.
Vid den åldern, det hade varit väldigt lätt att springa ut från banan och liksom ta segern för att ta den där titeln. Men herregud, vilken människa.
Det är ju... Det direkt när vi drog sportslighet så var det ju den som vi kom att tänka på något sätt. Det har ju, ja, blivit som exemplet på god sportsmannaanda verkligen, Mats Villander. Och det där var ju ett genombrott som var enormt. Det var ju, jag vet att, var det inte Simon & Garfunkel, tror jag, som skulle uppträda på Råsunda?
Mm, och fick vänta med, ja, det var ju finalen, fick vänta med att börja spela.
Ja, så att då la de ut Mats Strandbergs, det är också bara att höra Mats Strandberg, man får ju nästan lite gåshud när Mats kommenterar
inte tennis. Nästan.
Nej, så är det. Och då la de ut det referatet så att publiken liksom på plats följde, och så kom det jublet, och jag bodde på Backvägen i Solna vid simhallen, så att jag man hörde jublet från Råsunda då mellan varven när det var fotboll, så där försökte man lista ut vem det var som hade gjort mål utav de som lirade. Men där hörde man jublet och sen kom de igång med konserter. Det var ju häftigt, ja. Alltså, men vilka härliga grejer. Jag noterar att inte minst den här Jesse Owens historien har faktiskt inte hört.
Lutz Long,
ja,
som är tvungen att göra en assisthälsning också på prispallen. Ja, det är han tvungen, annars skulle bli utkastad.
Ja, just det. Jo,
men han stod ändå upp för Jesse Owens, ja, som ju Hitler verkligen inte ville skulle vinna.
Men det där är ju spännande, den här diskussionen, vinna till varje pris eller inte. Ja, och det är så härligt, tycker jag, att vi kan ha den där spännvidden i kulturer. Där, nu kommer jag till Forbo då. Där det liksom är, det är en konstform mer eller mindre, alltså, som man kan säga att...
Men som hockeykille, Sanne, så gillar man väl inte det här Forbo-skiten?
Nej, men det är väl, alltså, nej, men så här är det samma sak. Jag kan dra ett konkret exempel. Finland mot Kanada i VM-finalen 2022. Hannes Björninen får en liten lätt hakning. Förstärker domare, tror jag, Mikael Nord, som dömer en hakning. Det ser ut som det är initialt, men det är tydlig filmning. Finland avgör och vinner VM-guld, ja, på hemmaplan. Hur många tror du är på torget i Helsingfors dagen efter och känner att fasiken Björninen, varför skulle du slänga och kasta det där när de vinner ett VM-guld? Så att det är godtyckligt, det där.
Mm. Finns den andra sidan av det myntet är ju faktiskt att en svensk domare dömer mot Kanada för Finland. Mm. Kan det ha blivit lite surr om det?
Just på tal om sportslighet så vill jag lyfta fram där Henrik Zetterberg som jag spelade med i Timrå under lockout-säsongen. Inför sista matchen, jag vill minnas att det var mot Södertälje hemma, så hade Henrik Zetterberg chans att vinna poängligan då i elitserien. Och för Timrå IK som förening var det väldigt stort. För oss som lagkamrater var det väldigt stort och säkert för Henrik Zetterberg också. Och på den här tiden var det inte lika noggrant med videogranskningar och koll vilka som skulle ha assist. Så vi var ju så här, vi säger att han har en assist på ett mål han är inne. Så att vi gör väl 1-1, eller jag tror att det är 1-1 vi gör där. Och vi säger att Henrik Zetterberg ska ha assist. Och spiken annonserat att han har assist. Och han är fly förbannad, Henrik Zetterberg. Han ska ta bort den assisten. Så jag då som assisterande kapten får åka ta bort den assisten. För han vill vinna poängligan på ett fair sätt. Han vill inte vinna av att vi har gett honom en poäng. Sagt och gjort, senare matchen så gjorde han den här poängen. Så han vann poängligan. Det om något är sportsligt. Ja.
Mm. Och det var det Mats Wilander sa. Jag vill inte vinna mot Clark på det sättet.
Exakt.
Bollen var ju feldömd.
Det blev nästan veckans Wayne här också, får man väl nästan säga. För Wayne Gretzky fick ju en assist när han satt på avbyta bänken, sägs du. Han har ju en massa rekord.
Ja, var det verkligen så? Det där måste
vi
reda ut.
Det måste vi kolla upp. Men nu drar jag en röd lapp här. Mm. Så
det är härligt att hålla i lådan igen.
Nej. Den är gräslig. Den stod ute i kylan här alltså.
Ja. Du ska få välja supporterlåt sen. Vad står det här?
Råsunda.
Jag tror det är stadsdelen Råsunda.
Det tror jag väl kanske inte. Man tänker på första hand.
Gamla Råsunda, filmstaden.
Har du för relation till Råsunda fotbollsstadion, Sanny?
Väldigt många. Jag var ju på mycket fotboll när jag växte upp. AIK, på derbyn har jag varit med mycket AIK-matcher, landskamper. Jag var ju på den här klassiska matchen Sverige mot England. Var det slutet på 80-talet när det var en engelsman, jag vet, minns säkert vad han hette, som sprang runt med... Ja, herregud. Ja. Och då var jag på plats.
Med sitt enorma bandage. Alltså, ja. Lasse, det känns ju som att du har lite connection till det här stället, va?
Ja.
Du är väl uppvuxen ett stenkast därifrån?
Ja, mer eller mindre. Råsunda idrottsplats 1910. Mm. Blev ju fotbollsstadion först vad tror jag, 1937 eller någonting sånt där alltså. Men det är ju den enda arenan, tror jag, i världen som har huserat en VM-final i fotboll. Vi pratade om den förra avsnittet.
Apropå Kurre Hamrin,
när Sverige, som du sa, var världsmästare. Mm. Nils Didon rullade in 1-0 för Sverige, va? Så vann Pelé och Brasilien med 5-2, men också en VM-final för damer.
Just det.
Så att och den är ju helt borta.
Hovet är på väg att rivas. Skandinavium är på väg att rivas. Det är nya tider vad gäller arenan. Så Skandinavium hade vi för en tid sedan. Nu kör vi Råsunda fotbollsstadion. Och resten nästa vecka, för nu måste nämligen Sanny sticka.
Just det. Tack så bra, Sanny. Det var kul att se. Jag hoppas ni får en trevlig helg då i Värmland där ni ska ses.
Eva-Lisa Holts arena.
Ja, definitivt.
Och Sanny, du får ju välja supporterlåt här avslutningsvis. Vad vill du plocka fram ur ditt digra
arkiv? Är det
något som sticker ut?
Nej, jag måste ju tala med hjärtat. 1993 var en av de finaste hockeyåren. Då var Huddinge väldigt bra.
Moderklubben.
Huddinge Hockey var precis. 1987 var Huddinge ett mål från att gå upp till elitserien, men det var lite för tidigt. Det var brytpunkten där mot vad jag minns riktigt. Det var 7 år sedan. Därefter har jag ett tydliga minne. Men började på 90-talet. Lill Kenta Johansson, det var Myran Gustafsson, Niklas Falk, Pelle Eklund, Lars-Göran Wiklander. Det var ett så otroligt bra lag. Och då hyrde Huddinge Globen för att möta AIK. Det var publikrekord i hockeyallsvenskan på den tiden. Det var 11 500
personer. Eller över 12, om de inte var över 12 alltså.
Ja, kanske var det. Och det var bara Huddinge folk. Det var en gedigen AIK-klack, men utöver det bara Huddinge folk. Och då hade Huddinge gjort en kampsång, en låt, där vid 1993. Och den låten, jag vet inte vad den heter, men den heter typ Huddinges kampsång eller någonting.
Det är strålande.
Och den lyssnade vi på varje hemmamatch. Och då var det på den tiden, då var det division 1 och så var det hockey allsvensk, eller allsvenskan efter jul. Och då kom ju storlag som Brynäs, Färjestad, Rögle, de här lagen. Då kom ju de från elitserien efter jul och få möta de här lagen i Björkingshallen. Jag kan verkligen sakna att vara en supporter, bara för att hålla och heja på ett lag. Och där vill jag... Huddinges kampsång från 1993.
Plantskolan Huddinge och vi pratade faktiskt om Huddinge lite grann i vårt avsnitt 289 när vi kärleksbombade plantskolor. Jag menar, här har vi, du pratar ju om några spelarna. Vi har ju Micke Nylander också med flera, alltså hur många som helst.
Exakt.
Men jag minns inte den här matchen. Jag kanske inte kommer ihåg kampsången heller, men efter detta och den underbara Huddinge matchen eller?
Ja, 5-3.
Ja. Som sagt,
Det minnet kommer numera sitta kvar efter den strålande presentationen också, Sandy. Tack så mycket och tack för titeln,
ja,
i sporthuset, och att vi får Huddinges kampsång. Det tycker jag, ska man döpa en kampsång till något så är det det. Klubbnamnet och kampsång, sen är det inte svårare än så. Aj, härligt. Råsunda blir det nästa vecka.
Ja.
Se fram emot.
Bra. Ha det bra.
Tack för idag.
Hej.
Hej då.
Huddinge, förortslaget som är allsvenskans stora överraskning så här långt. En kvart från Stockholms centrum ligger Huddinge. En förort som vuxit explosionsartat sedan 60-talet. Här finns Sveriges största sjukhus och här bor 75 000 människor. Och här finns hockeylaget som spelat i näst högsta serien 27 säsonger i rad.
Trycker Huddinge på och här kommer Kenta Johansson lagom från avbytarbåset därför att domaren har signalerat utvisning. Målvakten går ut och Kenta kommer in som sjätte utespelare och gör 1-0 till Huddinge.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.